Radio Play.
Det finns på riktigt en risk att jag blir någon typ av parodi på mig själv. Men, vad fan. Okej, här kommer någon sorts löst sammanhängande stream of consciousness. I februari förra året tweetar författaren Therese Boman sin topplista över vatten. Ett hav, två sjöar, tre bäckar, fyra floder. Jag ger mig nästan aldrig in i Twitter-diskussioner om jag inte blir direkt tilltalad. Utöver det så älskar vi här på historiepodden Therese Boman, men här kan jag inte bara sitta tyst. Varje lista som inte har älvar på första plats över vatten, den är objektivt felaktig. Så jag skriver någonting om det. Och hon svarar att hennes liv nog varit helt älvlöst. Det gav mig någon typ av insikt. Det finns människor vars liv är helt älvlösa. För 4 veckor sedan är det påsk. Jag firar hos mina föräldrar och vi har promenerat ner till Umeälven i det vackra men kalla vädret. Det är svanrekord i år och par efter par av trumpetande svanar flyger förbi oss, tar en U-sväng vid kraftlinjen och beger sig över backen, kyrkogården och vidare. Jag insisterar på att det är knölsvanar. Pappa säger att det är sångsvanar. Senare, hemma i värmen när vi slår i fågelboken och zoomar in på gryniga mobilfoton, visar det sig att såklart gubben har rätt. På andra sidan köksbordet sitter min syster. Hon fick sin son bara veckor tidigare och när familjens senaste tillskott ligger knystandes på en filt på kökssoffan börjar vi prata om minnen. Han har inte börjat skapa några egna minnen, men vilka är våra första minnen? Frågar mamma. Jag säger att jag inte vet. Då svarar hon, men visst kommer du ihåg det året då Piteälven svämmade? En viktig fråga, för det var ingen vanlig sommar. Det var juni 1995 och jag var 10 år gammal. Såklart jag kommer ihåg det smutsbruna vattnet som slukar de byggnader som byggs eller har byggts för nära älven. Och jag vill tro att jag såg Hotell Sparta i Älvsbyn med vatten upp till väggarna, men det kan vara konstruerat. Eller de enorma forsarna vars normala mullrande upphöjs i kubik. Vilka oerhörda krafter. Det var den värsta floden sedan 1933 och en av barndomens starkaste minnen. Det finns människor vars liv är helt älvlösa. Och det finns människor som har älvar som bärande balkar i sina berättelser. En särskilt insiktsfull passage i Mikael Niemis roman Populärmusik från Vittula handlar om hur barnen i Pajala upplever skolan. Han skriver, vi fick rabbla Viskan, Ättran, Spyan och Gallan eller vad de nu hette. 4 kolossala floder som avvattnade det sydsvenska höglandet. Många år senare såg jag dem med egna ögon och jag blev tvungen att stanna bilen, kliva ur och gnugga mina ögon. Diken! Små skogsåar som knappt ens skulle ha dugit till bäckflottning. Jag vill mena att den norra landsändan är sina älvar. I väglöst land var de såväl kulturen som handelns motorvägar. Kring våra älvar uppstod en industri som gjorde detta landet rikt. Älvarna tyglades för att timret skulle flottas och de tämdes när elektriciteten gjorde sig gällande. På 60- och 70-talet var de dessutom symbolerna för en bred miljörörelses starka inflytande och fick till och med det socialdemokratiska arbetarepartiet att rygga tillbaka. Älven är farlig, förrädisk och stark, högljudd och våldsam, för att inte tala om opålitlig, men den är också kraftfull, livgivande, närande och så vacker att man inte kan spela cool inför den. Fällforsen, Benbryteforsen, Storforsen, Trappstegsforsen, Trollforsen, Mårdseleforsen, alla dessa otroliga platser, idag berättar vi äntligen om deras historia.
Oj, oj, oj. Ja. Oh. Här har du gått all in.
Jag har skrivit lite spoken word.
Ja, oh. Jag har ju problem med ögonen här. Därför jag, det är inte så att jag är rörd.
Daniel gråter.
Och det var ju lite fint. Men jag har faktiskt något vice. Välkomna!
Tack så mycket.
Till historiepodden. Ja, det var ju ärligt talat väldigt mycket, vad ska man säga, patos och hjärta i det här.
Ja, jag blev lite förvånad när jag satt och skrev hur mycket jag helt plötsligt kände att det här är jag ju på riktigt intresserad av.
Blev du förvånad?
Ja, lite. Ja, men ibland att det inte finns någon när eller någon distans. Ibland så faller lager av ironi ifrån en. Om man är bara som en rå nerv.
Ja, jag vågar knappt säga någonting här nu efter någon avsnittet.
Nej, absolut inte. Det är historiepodden du lyssnar på.
Ja, och jag heter Daniel och du heter Robin. Du som är en älvälskande människa.
Ja, jag är älventusiast, det stämmer.
Mm. Det här... blir det Twitterbråk där med Boman?
Nej, absolut inte.
Nej.
Hon tackade så mycket för mitt bidrag till diskussionen.
Ja. Och den här podden görs tillsammans med Radio Play.
Radio Play.
Jajamän. Och
King Arthur, Legend of the Sword.
Precis, som har premiär nu på onsdag, den 10 maj.
Ja, det finns en... exclusive trailer ute på vår Facebook-sida som man kan gå in och titta på.
Det kan man och ska göra, tycker jag.
Mm. Eller bara gå in på SF Bio och boka biljetter.
Ja, och se filmen i veckan.
Ja, just det.
Och vill man ha lite kött på benen inför den här filmtittningen innan man ser filmen så kan man ju lyssna på vårt förra avsnitt förra veckan också.
Ja, det var väldigt underhållande. Jag lyssnade på det på flyget tillbaka från Belgrad till Stockholm som jag flög igår.
Just ja, det var ju där.
Ja, precis. Finns mycket att säga om det. Ska vi prata Belgrad nu eller ska vi spara det till ett senare avsnitt?
Du berättade ju som hastigast innan här någonting om Titos presenter han hade fått. Det tyckte jag var väldigt roligt.
Ja, okej. Okay. Det var ju... Belgrad är en helt fantastisk stad och vi var ute och tittade på museumet över jugoslavisk historia.
Mm.
Som låter som ett modernt museum, men inte är ett jättemodernt museum. Bland annat så finns Titos mausoleum där. Och bredvid Titos mausoleum finns en lång, smal museum som är tillägnat Tito. Där kan man bland annat se alla presenter som man har fått. Och det mest ögonfallande var ju alla de här tusentals, tusentals stafettpinnar som man har fått.
Just det, det kan man bra ha till.
Det var alltså ihåliga stafettpinnar som fabriksarbetare, militärer, idrottare, små barn svarvade och tällde och svetsade och såg av till honom. Och så inuti de här stafettpinnarna så var det små papperslappar där det var brev med lyckönskningar. Och där man tackade honom så mycket.
Undrar man blir förvånad varje gång. Bara, åh, nu fick jag en sån här till. Precis vad jag behövde.
Ja, det var det som vi gick och pratade om, jag och min flickvän, när vi tittade på dem där, om... Ett, alla de här presenter han fick.
Mm.
Sparade han själv på dem? Eller var det bara någon kille som hade som jobb att skyffla undan allt det där?
Det var en massa nallar, sa jag också.
Ja, ja. Och hemmastickade kuddar. Stora porträtt som folk hade gjort. Och dessutom väldigt, väldigt fina grejer som han fått av olika dignitärer då.
Ja, Serafimerorden har vi fått av våran kung till exempel.
Ja, 1976. Blev han kung 72?
Våran kung 73 väl?
73, så han hade bara suttit 3 år på tronen när han tyckte att nu är det väl ändå dags att Tito får en medalj.
Ja, just det.
Folket kräver det.
Men han var ju som sagt inte ensam för Richard Nixon och vilka var det alla, sa du?
Ja, Nixon, han hade flera så här familjeporträtt. To han... your excellency, Mr. Tito.
Satt och skickade.
Gerald Ford, ett porträtt på honom själv. Kennedy hade gett honom jättefina pennor och papper och glasögon och...
Han var allas favor.
Han var allas favor.
Utom Stalin.
Ja, det blir lätt så när man...
inte vill hänga ihop med honom.
Ja, Tito, för den som inte vet det, var då Jugoslaviens diktator. Mm. Under en lång period från andra världskrigets slut till 1980 då han plockade ner skylten.
Precis. Apropå kungar, när får jag min tavla? Jag tänkte jag skulle ta upp det här i poddavsnitt så att det händer lite.
Till helgen.
Okej, okay. För Robin har alltså utlovat att mitt pris från den här hatt-tävlingen skulle bli en tavla.
Jag har ju spanat ut en tavla. Det är ett stort porträtt av Oscar den andre.
Just det, ja.
Och förutsatt att det är kvar så åker jag och köper det här i veckan och ger det till dig.
Mm, det ser vi fram emot.
Mm. Och innan vi går vidare så bara ska vi singla iväg ett pris i form av en tygkasse till en lyssnare.
Det gör vi. Har du någon som du har tänkt ut? Det är vår Instagram-tävling på hashtag histpod.
Nej, det har jag inte. Jag vet inte vart jag har lagt min mobil heller.
Då får du titta på min här.
Ja, men Emma Stene la ju upp flera bilder när hon var i Teutoburgerskogen.
Mm, ja, just det.
Verkligen bildsatte vårt avsnitt om den romerska katastrofen. Bland annat framför den enorma Hermannstatyn.
Ja.
Det är väl värt en historiepodden-kasse.
Det finns ett folk av en särskild sort. Nere vid Piteälva. Och våran slogan är jävligt kort. Det kan vi göra själva.
Okej, ska vi få någon typ av disposition i det här? För jag tänkte prata lite allmänt om älvar. Alltså kort om perioden före industrialismen. Det är ganska knapert källäge där. Men ja, du kommer prata ganska mycket om flottning.
Mm.
För där finns det betydligt mer skrivet. Och jag tänkte sen bara avsluta också med någon sorts kommentar eller bara en kort återberättelse om 60- och 70-tals miljörörelse och där man kämpade mot utbyggnaden av ytterligare vattenkraft i olika älvar.
Just det.
Vi kan börja med en fråga som man alltid brukar landa i. Vad är en älv och vad är en flod?
Ja, det här har man ju googlat och det... Vad jag fick fram var Gävle Dagblad faktiskt som hade försökt forska i det där.
Forska väldigt mycket på det sättet som ett barn forskar. Frågar sin pappa. Pappa vet inte. Då ringer man en geografilärare och frågar, vad är en flod och vad är en älv?
Ja.
Man vet inte.
Ja, vad de kom fram till var att man inte riktigt visste. De försökte få tag på någon på SMHI som visste. Men han skulle gå hem för dagen så det blev ingen svar.
Nej, precis. Men SMHI har sammanställt lite grann på sin hemsida också. Om man ska ha några tumregler då. För mycket av det här handlar ju om vana. Flod brukar beteckna de större vattendragen. Men det fungerar dock inte helt eftersom våra älvar är mycket större än många europeiska floder. I norra Sverige samt i delar av Norge och Finland används älv för ett vattendrag som är större än en å och större än en bäck. Sen finns det också så här samiska beteckningar som jock eller jocka och så. Men om man prompt vill kan man dessutom göra det ännu svårare än att bara säga älv och flod är samma sak, det är bara dialektalt. Nämligen att det finns norrländska bäckar som är mycket bredare än södra Sveriges åar. Det är ju förvirrande.
Ja.
Dessutom har inte alltid alla älvar hetat älv. En av Sveriges vackraste skogsälvar heter Åbyälven. Den är alltså döpt då efter en by som ligger vid en å. Förvirrande.
Ja.
Men man ska inte trassla till den älven en flod fast i norra Sverige. Så enkelt kan man faktiskt göra om man vill.
Ja, eller i Sverige egentligen väl. Vadå? Göta älv och sådär.
Men Gavleån.
Ja, men... Alltså jag tänker... Ja. Ja, men då är vi ju tillbaka på det här med bara att man råkar kalla det för det.
Ja.
Jag tänker ju inte på Gavleån som en älv ändå, det måste jag ju säga.
Nej.
Det går ju alldeles för långsamt i den.
Men det har ju ingenting med hur snabbt det rinner heller.
Nej, det har ju tydligen inte det. Men den är ju för liten.
Jag hade ju storslagna planer om att det här skulle vara ett avsnitt som vårt avsnitt om svenska skogen. Man liksom röjer sig fram och plockar perioder här och perioder där. Men källäget erbjuder inte riktigt den möjligheten. Men jag vill ändå säga någonting om perioden före flottningen. Och om man börjar någon gång på äldre medeltid så finns det faktiskt vissa arkeologiska fynd som ger oss en grundläggande förståelse för hur landet låg i övre Norrland. Från 300 till 500-talet någon gång så finns det arkeologiska fynd som Jävresmycket som hittades i Jävre. Det är därför det heter så.
Ja.
Eller Giver om man så vill. Det är ett vackert litet smycke av brons och det kommer med mycket stor sannolikhet från södra Ryssland. Och Jävresmycket kan läggas fram som en del i en bevisning för en urgammal kontakt mellan de bägge sidorna om Bottenviken. Den här handen, den har gått i sydostlig riktning, längs med älvarna och älvdalarna. Torneälven är det bästa exemplet eftersom den forsar mot Finland och Kemi älv och sen vidare mot Vita havet, där vi uppe vid Barents hav. Och även Lule älv är en stor handelsväg som leder rakt upp till Tysfjorden snarare i Norge. Så att de här har funkat i alla tider som vägar.
Jo, men det är ju rimligt.
Mm. Och handel och kultur går hand i hand. Älvarna är motorvägar för bägge två. Tillsammans med de gamla medeltida socknarna så är det älvdalarna som helt och hållet har präglat hur de norrländska dialekterna spridits. Man kan spåra olika traditioner av förnamn, vad folk heter längs med de olika älvarna. Och det är egentligen inte konstigare än att älvarna går bra att resa på. I en urholkad trästam kan du ta dig fram hjälpligt. Sen bygger du en bättre båt. Och på den vägen är det. Så att sen när vi börjar flotta, då har vi hundratals år av tradition att använda de här älvarna för att transportera saker fram och tillbaka.
Långt inåt, bortom blanka vatten och ändlösa skogar som mil efter mil tecknar mörka, taggiga konturer mot fjällens fjärran grå silhuetter, ligger Västerbotten. Norrlands till ytvidden andra län, till sitt yttre kargt och främmande för sydlänningen, men med en kärv och säregen skönhet. Med dolda rika resurser och bebott av ett folk med en kraft, seghet och oförtruten energi som bara ett hårt liv i en hård och obändig natur kan skapa. På smala ödemarksvägar har kulturen trängt fram här, nått längre och längre norrut. Nybyggarna har följt älvdalarna uppåt, mött timret som dansat utför forsar och vattenfall och under Norrlands korta men intensiva sommar bärgat rika skördar ur jord.
Där hörde vi en liten journalfilm från 43, det är Kinocentralens infofilm om Västerbotten, och där är flottningen en naturlig del av det man lyfter fram.
Just det, och då kommer vi till flottningen här.
Ja.
Nu ska det flottas.
Mm-hmm.
Timme är det som ska flottas.
Mm.
Och hur gör man det då? Jo, det är ju på olika sätt, antingen löstimmer eller buntat, som det förs fram då, ifrån inlandet och sen ner längs de här vattendragen där det finns vid mynningen då sådana här sorteringsställen, och sen så skeppar man det vidare till lämplig industri.
Ja.
Men nu är vi ju då fram, när jag pratar nu så är vi fram på 1800-talet och vi kanske ska börja lite längre bak.
Ja, precis. Jag tänkte börja med Linné. Har du någonting före det?
Linné? Vad har vi på Linné?
Ja.
Nej, det var spännande. Alltså, man höll ju på med att flotta grejer på älvarna redan på 1500-talet och 1600-talet. Och det var ju före Linné. Men då var det ju ganska mycket konkurrens för skogsbruket. Alltså timmer. Verksamheten var inte där man använde skogen till främst, utan det var ju att göra träkol till alla järnbruk och så.
Ja, precis. Och ganska mycket sånt går att hitta. Karl den 12 ville 1717 att ved skulle börja flottas längs med Motala strömmen, och från 1600-talet...
Ytterligare ett begrepp på ett vattendrag.
Ja, strömmen, ja.
Ja.
Ja, absolut.
Den är fan lika stor som Gavlån. Ja. Så då är det också en älv.
Okej, okay. Ja, alltså, här har vi begreppsförvirring. Om det är någon som slutligen känner att man kan reda ut det här, får man väl skriva ett mejl till oss, historiepodden@outlook.com.
Ja.
Ja, men det jag tänkte var att Linné kan vara någon sorts representativ för vad behöver man flottningen till. För när han gör sina tidigaste resor i norra landshalvan så ser han så mycket skog som skulle kunna göra så mycket nytta. Ack! Om jag ändå kunde få den här skogen någonstans. För den förspills. Det är 1732. Två år senare, längs Dalälven, får han se svaret. Han ser människor flotta.
Just det.
Och då liksom faller poletten på plats och han bara... Så här ska vi göra!
Fast de gjorde ju redan det.
Ja, de gjorde ju redan det.
Ja.
Ja, men nästan alla. För jag har läst dels Sverker Sörlin. Dessutom så har jag läst Erik Törnlunds fina lilla text ur Naturens nytta. Och bägge de öppnar med Linné. Jag tänkte, det är så man gör när man pratar flottning. Man börjar med Linné.
Jaha, det är det. Då är det bäst att passa på att jag har läst Sven-Åke Henriksson i Flottarnas fotspår.
Ja.
Och det är möjligt att Linné nämns någonstans, men jag har missat det i så fall.
Mm.
De svenska älvarna passas ju väldigt bra också för timmerflottning, eftersom det är god vattentillgång och lämplig lutning här också. Man har ju haft samma typ av flottning även i Ryssland, Kanada, Norge och Finland. Men annars är det inte så utbrett.
Nej, och vi har bättre geografiska förutsättningar. Älvarna är mer tillgängliga än de i Kanada. Och de smälter. Är det från eller till mynningen de ska smälta? De ska ju smälta...
Ja, det tror det blir till.
Till mynningen. Och i Ryssland så är det vanligare att det är tvärtom. Så att... Den vägen som smältvattnet kommer i de svenska älvarna är mer gynnsamt än som det är i Ryssland.
Och det här gör ju att fram till 60-talet så är det här det vanligaste sättet att frakta timmer förstås.
Mm.
Under 50-talet så börjar skogsvägar och lastbilar ta över. Först försvann den så kallade bäckflottningen, flottandet fram till själva den stora älven. Och sen under 60-talet så började ju flottningen läggas ner i de stora älvarna. Ljusnan 1967, Indalsälven 1969 och så rullar det på.
Ja.
Och då undrar jag, vad tycker du om att allt det här avvecklas i den här säsongen 1982 vid Ångermanlandälven?
1980 gick de sista i Umeå och Vindelälven. Ja, men det är för- och nackdelar med flottningen i sig.
Hur känner du inombords?
Ja, men jag har väl ingen speciell... Alltså, jag har ju aldrig sett timmer flottas. Jag är född 85, så att...
Jag tänkte att du skulle tycka att det här var lite sorgligt. Och sen skulle jag hugga på att du tyckte att det var helt okej att man släckte den här heliga elden i Västa templet.
Ja.
På 390-talet.
Ja, men jag är helt med på att...
Det gick inte. Du var lika traditionslös i det här fallet. Så att...
Ja, jag kanske återvänder till det här för- och nackdelar med att flottningen lades ner.
Ja, det gör vi. Jag tänkte bara lite snabbt klargöra hållpunkterna här.
Mm.
Sista säsongen som det bedrivs någon flottning överhuvudtaget var ju 1991 på Klarälven i Värmland. Då hade man ju flottat där sedan 1600-talet.
Ja.
Och så går en yrkeskår i graven bara.
Ja, precis.
Men det ska man bara betrakta helt cyniskt.
Nej, men det...
Ja, det måste man... Alltså, jag skojar här nu. Det är klart att det är mer rationellt att använda vägarna. Men jag menar, någonstans kan man ändå tycka att det är lite sorgligt ändå.
Mm.
Även fast det är det mest vettiga.
Det är inte helt säkert att det är mest rationellt att använda vägarna heller. Men som sagt, vi kommer till det.
Jag tror att det är det, på de flesta sätt. Men okej, okay, då ska vi inte föregå det här.
Nej.
Vi backar istället till 1750-talet.
Mm.
För ifrån den perioden och framåt så det är då man skapar de här flottlederna på allvar.
Ja, redan 1739 så hade det lyft vikten av att underlätta för sågarna att frakta timret. För den näringen hade historiskt behandlat ganska styvmoderligt, framförallt jämfört med bruken som var kronans prioritet. Men alltså redan från 1730-tal så började man prioritera utbyggnaden av älvlederna.
Jag bara tänkte, här ett bra slunger. Jag tänkte säga senare delen av 1700-talet, men det hade också varit fel. För det är ju då vattensågarna börjar blomma upp i alla fall.
Mm, absolut.
Då körde man ju mest med sån här fastflottning, alltså att man surrar ihop virket och sen flottar längre ner.
Man bygger flottar,
ja.
Vilket är lite kul. Det finns ju såna berättelser om allmogen, vilken fest det kunde vara med den flottningen, att man hoppade på och åkte en bit och dansade och sjöng och det var någon typ av liten högtid.
Ja.
Där kan man se till exempel i Umeå idag spolingar och studenter och så som åker gummiflotter längs med älven. Det finns något lite kul med det.
Ja, det hör man väl att det är.
Ja.
Före industrialiseringen på 1800-talet så då var det massor med olika sågverk som konkurrerade. De hade inget samarbete med varandra inte och hamnade jämt i konflikt med varandra.
Mm.
Men det där kommer ju ändra sig under 1800-talet när man inser att vi kanske skulle ta och samarbeta lite här. Och då börjar ju flottningen mer gå över till det här löstimmerflottandet. Och då flyter ju timmet omkring där älvarna helt löst bara.
Mm.
Och så går ju också sågverksindustrin över till ångkraft förstås under 1800-talet.
Mm, absolut. Det fanns dels de här tvistefrågorna mellan olika sågar, men också en av de tidiga tvistefrågorna är ju vem har egentligen rätt till vattnet? För flottningen är inte självklar i och med att den försvårar för två andra viktiga näringar, dels jordbruk och dels fiske. Rätten att ha en kvarn vid vattnet eller rätten att ta upp stora mängder god fet lax, att skära i bitar och äta på mackan. Det finns flera klagomål hos landshövdingen i Västerbotten från fiskare gällande flottning bevarade från skarven 1700-1800-tal. Så att man märker att här är de bekymrade över att deras rättigheter eller deras försörjning hotas.
Mm.
För flottning för ju alltid med sig stora ingrepp på vattnet också.
Det kan man ju konstatera. Det är väldigt mycket timmer kommer det bli.
Mm.
Men 1849 norr om Sundsvall så kommer den första ångdrivna sågen. Och då är vi som att trycka på en knapp. Nu kör vi.
Ja.
Och så bara växer upp sågverk som svampar ur marken där längs den medelpadska kusten. Ja. Och Sundsvall blir världens centrum i princip för sågverksindustrin.
Sundsvall är ju väldigt väl undersökt av historiker, inte bara svenska historiker, eftersom det är en stad som egentligen ploppar upp över en natt tack vare sågarna.
Mm.
Att man, så här, man går förbi där, så tittar man åt ett håll för man tycker man ser någonting, sen vänder man sig om, då finns det en stad där. Som en svamp som bara pop!
Mm.
Vad hände här? Och det är den svenska industrialismen som har tuggat igång.
Staten gick ju in och styrde upp det hela här i alla fall när det gällde flottningen med vem som skulle få göra vad. Vill man flotta timmer så var man tvungen att ingå i en flottningsförening ju. Mm. Och de var ju inte vinstdrivande. Och sen så körde man ner timmer helt enkelt som vi har pratat om här. Men alltså det är ju huller och buller som de här olika ägarnas timmer flyter omkring. På resan ner mot den här mynningen. Och där vid de här skiljeställena så sorterar man upp timmet. Och varje bolag eller skogsägare har ju då märkt det med såna här hugg längst ner på stocken.
Mm, precis.
Så får man stå och peta loss olika såna här stockar från varandra. Den ska till den och den ska till den.
Mm. Det hade ju funnits äldre lagtexter och beskrivningar som hade försökt vara allmänheten till lags. De äldsta reglementerna för flottningen talar mycket om kungsådran. Som, det är ett begrepp med rötterna hela vägen till medeltidens landskapslagar. Alltså att det skulle finnas en del i flottleden som var tillgänglig för allmänheten. Men vad som är allmänhetens bästa och inte, det förändras ju i och med att industrin, att man satsar mer på industrin. Och allmänhetens bästa är ju framgångsrika företag,
ja,
på orten. Och mycket av det där hänger ihop som det alltid gör med att 1809 förlorar Sverige sin östra rikshalva. Och med den försvinner en stor del av det skafferi av resurser från vilket man plockar. Och infrastruktur i norra landshalvan blir här mer aktuell. Och redan 1815 ger kungen, det borde vara Jean-Baptiste Bernadotte då. 1815 va?
Nej.
Inte än.
Det är våran kompis som vi pratade om för ett par veckor sedan. Det kallar det 13.
Det är Karl den 13, ja.
Fram till 1818 i alla fall innan han, ja, lade ner verksamheten.
Just det, bra. Han gav order om att undersöka huruvida Umeå, Skellefteå och Vindelälven skulle kunna göras flottningsbara för virke och kära. Och ett par decennier av flottningens utbyggnad följer med skog som röjs och väg som byggs och bommar vid kusten som ska på plats. Och 1881 i den här nya världsordningen bestående av dels förlusten av Finland men ett ökat fokus på norra rikshalvan. Den görs ju ännu mer omvälvande genom den mullrande industrialismen och allt slutligen styrs upp i den här täckande flottlagstiftningen där man börjar det här med föreningar och man helt enkelt styr upp det.
Den här flottningen pågick ju hela somrarna. Det började ju redan i april ofta när man skulle flotta timmet ifrån bäckarna ner till de stora älvarna. Mm. Och sen kom man ju fram till älven förhoppningsvis någon gång i slutet på maj. Och sen så var det ju att köra då, hela rasket ner till mynningen. Och som jag sa så skulle man ju sortera där. Och grejen är att där kunde vara väldigt mycket folk som behövdes för att sortera det här timmet.
Mm, väldigt arbetsintensiv näring i början.
Ja, rekordåret är 1937 då 50 000 personer arbetade på 3 300 mil av flottleder.
Ja.
Det är mycket där.
Ja, för det där är intressant också. Jag blev chockad, alltså egentligen, jag vet inte varför man blev chockad, men jag blev förvånad ändå över hur mycket utbyggd flottled som fanns i Sverige. För det är ju vanligt det där att man verkligen tänker på järnvägen som symbolen för industri. Det, alltså, det tänker jag i alla fall. Med industrin kommer järnvägen och så är det ju. Men Törnlund, han redogör för lite statistik från sekelskiftet 1899-1900. Och då har han fått fram att det fanns 20 800 kilometer flottleder och bara 11 000 kilometer järnvägar. Det är alltså dubbelt så mycket flottleder som järnväg. Och då skriver han så här att den exportinriktade skogsindustrin utgjorde en ledande sektor i Sveriges industrialisering under 1800-talets andra hälft. Det var flottningen som transporterade råvaran till denna industri. Den länk som knöt samman skogsråvaran och förädlingsindustrin. Vi hade jättemycket flottningsledare.
Ja, jo, det tror jag vi har konstaterat här.
Ja.
Eller hur? Överallt i princip.
Yeah.
Även i södra Sverige vill jag tillägga.
Ja. Törnlund då, som jag läste med stort nöje. Lite förvånad över att man kan läsa sig torr industrihistoria med stort nöje, men man lär sig nya saker om sig själv hela tiden.
Det intressanta är väl också att man lär sig andra saker än det man, innan inte kunde.
Absolut. Han delar in den industriella användningen av skogen i två faser. Den första, hela 1800-talet, som är en grundläggande exploatering av råvaran. Sågarna behöver hela tiden mer grovt timmer, vilket pushar den så kallade timmergränsen längre norrut längs med älvdalarna. Och då är flottningen svaret på hur vi ska få timret dit vi behöver det. Den andra börjar kring sekelskiftet och består dels av en minskad tillgång till grovt virke, dessutom en ökad internationell konkurrens gällande timmer. Och för att få ekonomi i det hela krävdes det under denna fas ett planerat och maximerat utnyttjande. Massaindustrin kom in här i slutet på den här fasen som en räddare också. Att man helt enkelt kan använda det yngre och tunnare timret. På 1920-talet så sker ju också en omfattande sågverksdöd. Men i och med att massaindustrin då är igång, alltså pappersmassa helt enkelt, så påverkar ju inte det flottningen. Utan man måste fortfarande ha ut träet till kusten.
Jajamän.
Oavsett om det ska bli papper eller plankor. Ett problem, jag menar, älvarna hade ju funnits i alla tider. Men älvar, även om de svenska var geografiskt lämpliga att flotta på, så är ju inte älvar så lätta att handskas med. De har forsar, de har klippor, de har grund och de har djup. Alltså djupa sänkor.
Ja.
Så att det här krävde sig ett enormt arbete. För vi ska alldeles strax prata lite grann om flottar, och då tänker vi salta killar, vi tänker Snoddas flottarkärlek kommer vi säkert spela och prata om och så. Men flottningen är lika mycket ingenjörens gebit. Alltså i Sverige hade vi ju vana från de stora kanalbyggena, då är vi i södra Sverige.
Ja.
Och det här var människor som visste hur man skulle jobba med vattendrag. Så in kommer ingenjören, in kommer dynamiten, in kommer plana vägar mellan vattendrag, stora rännor runt forsar, ledarmar och stenkistor. Törnlund beskriver i sitt lilla text här Djupsälleforsen i Vindelälven, där man, bara som ett exempel, hur måste man förändra en älv för att den ska gå och flotta i? Och där bygger man en enorm ledarm som går rakt ut i forsen. Det är alltså en konstruktion som en mur som då ska leda iväg virket så att det inte ska glida in mellan en holme och stranden. För då blir det bröte. Och bröte är inget bra. Det är ju när timret börjar stockas på varandra. Det är
ihopklumpat.
Forsen i sig är 350 meter och den innehåller ledarmar på 300 meter. Dessutom har 800 kubikmeter sten gått till att stänga av en gren in till forsen. Så att man tänker att flottning påverkar inte älvar lika mycket som vattenkraft gör. Och det är ju sant. Men de påverkar älvarna enormt ändå. Det är alltså enorma ombyggnationer som sker. Och det är en intressant konflikt idag. Ska man restaurera älvarna som användes för flottning eller inte? I Vindelälven så är det en pågående debatt. Laxfisket är på tillbaka vägen. Ska vi återställa de gamla banorna så att det blir fler laxfiskar?
Vindelälven är väl nationalälv? Får man göra någonting då?
Och det är en av de fyra älvarna. Ja, men det här är för, jag vet inte vad man får röra och inte röra. Det finns i alla fall Vindel River Life, som var ett projekt, forskningsprojekt och älvrestaureringsprojekt som höll på i 5 år. Men å andra sidan, det här är ju industrihistoria som skulle kunna falla inom ramen för kulturminneslagen.
Ja, så är det.
Så att det är inte lätt vad man ska göra med det här.
Flottning ansågs ju vara ganska bra betalt ändå jämförelsevis med andra grovjobb.
Det var det också.
Ja, jag sa ju det.
Ja.
Ja. och det kunde ju bero på att det var brist på andra jobb i inlandet och sådär visserligen. Men ofta så återkom ju samma personer år efter år. Ja, man fick ju bättre betalt eftersom man blev bättre på det också, ja, med erfarenheten. Ända in på 30-talet så körde man också med ackord ofta, vilket man gav bättre betalt.
Eftersom det är säsongsbetonat så är det ju lätt att förena med till exempel jordbruk.
Mm.
Så att det är ju perfekt bisyssla.
1915 kom det en lag som sa att man ska inte vara yngre än 12 år om man håller på med något.
Sånt. Det är rimligt.
Ja, men barnarbete hade ju inte ansetts orimligt tidigare.
Nej.
Men nu så satt man stopp för 11-åringarna och jobbar med det här, med älvarna.
Ja, det finns en vits där man gräver lite grann.
Ja, jag kom på nu under tiden här, så det kanske inte är så roligt. Men däremot kunde man ju vara lite äldre än det. 16 till exempel. Alla som var mellan 12 och 16 då, de fick i regel då jobba som så kallade flaggposter eller vänvakter. Och då var man ju till då för att varna, vifta med en flagga och sådär. Att nu håller på att bli en sån här böte.
Mm.
Det måste ni se upp för. Och det var ju både pojkar och flickor som fick de uppgifterna. Det var väldigt ovanligt att man var under 16 år och jobbade som flottare. Det var väl lite för farligt än så länge.
Mm.
Men det kunde bli vinna plock i pinnet av de här böterna ju.
Ja, livsfarliga krafter. Man ska ut där och peta saker och ting på plats.
Ja, jag tänkte nämna den största böten alla kategorier.
Mm.
Som förmodligen är den som uppstod 1917, den 24 maj i Tolvskillingaströmmen i Ljusnan.
Mm.
Det var en svettig tid där. Helt galet till och med. Så här 40 meter bred älvfåra, där växer den här böten snabbt. Du bara hakar i varandra och sen bara lagras det på.
Tänk vad det knirkar i trät också.
Ja. Och någon som ser det där blir lite svettig på överläppen. Bara, oj, oj, oj. Någon håller på att vifta med en flagga för fullt och folk kommer till det. Vad ska vi göra här då? Ja, efter inte så himlens lång tid så är det extremt upppallat med timmer där som ligger på varandra. Som mest blev det ju 1250 meter lång böte och det hade en höjd på 28 meter. Det 16 meter var under vattenytan och 12 meter över.
Mäktigt.
Ja, jag undrar om det var det där man tänkte, det här var mäktigt, stod där med armarna i kors och sparkade lite. Ja, det här var mäktigt. Jag tror mer de tänkte att det här blir jobbigt. 3 miljoner stockar har man uppskattat till att det var som låg där och klumpade ihop sig.
Ja.
Det här kan man fundera på ibland om man tycker att ens rättningshöga börjar palla upp sig och bli en böt av.
Ja.
Som det blir i maj.
Så jag tror nästan jag har 30 meter om jag ställer allt ja. I en smal hög.
Ja, det börjar dra åt det här hållet. Mm. Men det är lite mindre, så att säga, fysiskt farligt kanske.
Ja. Absolut.
Man försöker ju spränga loss den här böten förgäves.
Okay.
Och sen kommer man på att men det funkar tydligen inte. Då får vi bryta loss det här manuellt. Och så höll man på att peta med det där. Och man fick ju kalla in folk från traktens alla möjliga håll. Och blev anställda för att joxa med det här.
De bästa plockepinnarna.
Ja, fast det här tror jag inte var så farligt om det var någon annan stock som rörde lite på sig. När man var klar framåt oktober på året, då var man inte klar. Det var bara det att man var tvungen att avbryta. Då låg det fortfarande en 500 000 stockar kvar.
Mm.
Och 2 säsonger senare, 1919, då var man färdig först. Så det här är ju världshistoriens största böte, kan man säga. Stor böte.
Det är 1917, det är många som hade det tufft då.
Jo. Men man hade ju också en väldig yrkesstolthet. Och kring den här farligheten och de här svårigheterna som svetsar samman folk förstås i den här yrkesgruppen. Och de äldre flottarna blev ju som slags idoler för de yngre. Mm. De visste ju precis hur man skulle göra och hoppa på de här stockarna fram och tillbaka och sådär. Det var ju mycket imponerade de yngre förmågorna givetvis av de äldre. Och det blev en kamratskap och en sammanhållning som först började avta när människor började använda bilen framåt 60-talet.
Ja.
Och åka hem över dagen istället. Men yrket hade ju någon form av kittlande farligheter som inte alla vågade se på där. Och därmed så blev det också en slags status i det.
Ja.
Och flottaren fick ju uppleva naturen och den här friheten som du var inne på något sätt i inledningen. Variation och spänning om dagarna. Och det var många som uppskattade det.
Dessutom så, som du var inne på också, att man tjänade ju pengar. På 30-talet låg snittlönen hos en flottare 25-30% över gängse löner, alltså för liknande sysslor. Så att de tjänade ju lite bättre.
Ja visst, det var kanske det var ju bra betalt, men hur var det om dagarna då? Och om nätterna för den delen. Man sov i lador eller provisoriska kojor, vindskydd och sådär. Mm. Under väldigt lång tid. Från 1800-talet och sen ända in på nästan mitten på 1900-talet ju.
Mm.
Och de här kojorna var lågt i tak. Det är trångt och mörkt och inrökt. Och ända in på 20-talet så bodde ju hästar tillsammans med folk inne i de här kojorna. Så det var ju ganska bedrövliga boendeförhållanden under de här decennierna runt sekelskiftet. Och det var ju en anledning till att det här fackförbundet Skogs- och flottning bildades.
Ja, för det är ju spännande.
Som försökte förändra det här.
Ja.
För jag har ett citat av vad en läkare skrev 1907 redan.
Ja, jag är mycket spänd på vad en läkare skrev 1907.
Detta snuskiga huller och buller kan ju ej direkt skrivas på arbetsgivarnas konto.
Nej.
Men man må endast ha varit klart för sig att i denna trängsel och i detta mörker kan svårligen någon ordning eller ens något behov av ordning finnas bland en hop av uttröttade, genomsvettiga och genomblöta arbetare som endast tänker att få i sig någon föda och sedan söka vila, som det nu blir, på den hårda och smutsiga bädden, endast i högst sällsynt fall efter något ombyte. Det var ju många som dog här förstås också av lungtuberkulos, och får inte prata om spanska sjukan, den gjorde han tre.
Mm. Och drunkning.
Ja, jo, drunkning är ju synnerligen vanligt, och det har jag ett exempel på lite senare.
Mm.
Man sov ju på granris med fuktiga kläder, ibland kunde det frysa fast i graniset när man vaknade upp. Någon av de här flottningsföreningarna hade slagit fast att flottarens arbete var liknande med nomadens, och hans levnadsförhållanden blir därefter. För det var, fanns inga fasta bostäder, tyckte inte företagen att det var värt att hålla, nej, på med längs älvarna. Utan det fick de ju bygga upp vartefter liksom, om de behövde,
ja,
bo under något.
Flottarna är ju tillsammans med rallarna den mest romantiserade yrkesgruppen på något sätt. De kommer och går,
ja,
och lever som nomader. Sen var det ganska tärt mycket det de fick hålla på med.
Övernattningsmöjligheterna blir lite bättre från slutet av 30-talet. Då börjar man bygga bärkojor och baracker och sådär istället.
Mm.
Och man får till och med torkrum för kläderna och enskilt kök. Det är ju i tidens anda av hygientänkande som man börjar, så här vidrigt kan vi inte ha det.
Absolut. Tänker man väl. Mellan 1896 och 1919 så ökade flottarnas löner med ungefär 500%. Sörlin beskriver det som en 40-faldig ökning. Jag fattar inte riktigt siffror, men det kanske stämmer. Om en historieprofessor har skrivit det, varför skulle jag
ifrågasätta det?
Det fattar jag inte, men det här var genomförbart eftersom ur ett ekonomiskt perspektiv, eftersom industrin genomförde ett stort antal rationaliseringsprocesser gällande hur flottarna organiserades, hur arbetet administrerades tillsammans med tekniska framsteg i form av motorisering, båtar som drar virket över sjöar eller stillvatten, traktorer som gör bäckar djupare, lastbilar som skjutsar virket direkt till älvarna så att man slutar med bäckflottning och liknande. Så att det är färre som håller på med det ju längre in på 1900-talet vi håller på.
Ja, jo, så blir det ju förstås. Men om vi håller oss till början av 1900-talet här, när det är som jävligast, håller jag på att säga.
Mm.
Vad åt man?
Ja.
Det undrar man ju ibland.
Fläsk, tänker jag.
Ja, det gjorde man ju faktiskt. Amerikansk fläsk höll man på mycket med. Men man hade ju ofta med sig sin egna matsäck och sådär, beroende på hur länge man skulle vara borta, hade man ju olika mycket med sig förstås.
Mm.
Det var då, skriver Sven-Åke Henriksson, hårt bröd, smör, ost, sidfläsk, korv, torkat kött. Och sen var det ju vatten man drack och orimliga mängder kaffe. Väldigt mycket kaffe. Och det behövdes ju för att smälta den här mastiga maten som kolbullar utgjorde. Det var någon slags flottarmat som man käkade där när man stannade till i kojor och vindskydd.
Ja. Bortsett från kolbullarna är väl precis vad skogsarbetare fortfarande äter. Korv, ja, ja, fläsk, kaffe.
Så är det ju. Men de här kolbullarna, ja, det är alltså vetemjöl och vatten som görs ihop, och så steker man det i det här flottet som finns kvar efter det amerikanska fläsket.
Ja.
Det här flottet gör ju då att de blir svarta av sot, ja, och därmed så kallas det kolbullar.
Så det är palt alltså?
Det är säkert, ja, fast det låter ju väldigt...
Ja, lite sung, utan potatis. Jag tänkte vatten och mjölk, klimp eller någonting.
Sluring åt man till frukost.
Oh, vad gott.
Vet du vad det är?
Nej.
Nej. Det är återigen då vetemjöl och vatten som har gjort ihop det här flottet. Och så sitter folk och äter det direkt ur pannan runt omkring. Mm. Med hårt bröd istället för gaffel. Och efter den här ganska hårdsmälta frukosten så behövde man ju många koppar kaffe som var väldigt starkt.
Ja, ja gud ja.
Och på kvällarna så spelar man kortspel och sjunger roa visor. Och så sjungs det runt eldarna där. Och det här ger ju ändå en bild av flottarna. Alltså att de sitter där, äter stekt amerikanskt fläsk, lever i rakiga kojer, spelar kort, sjunger och spelar munspel tillsammans. Och sen de här hårda äventyrliga strapatserna om dagarna. Det ger ju en liten substans till uppfattningen att de är svenskarnas cowboys.
Absolut.
Och jag tänker på... bilden har ju skönmålats en smula, men det här är ju ändå inte osant.
Nej, absolut inte. Och jag tänker på så här amerikanska jordbruksarbetare som drog från gård till gård under depressionen också. Alltså, det låter ju väldigt mycket som Steinbecks Möss och människor, där de sitter där i någon barack och spelar kort då.
Ja, eller vedens duve.
Ja, ja, absolut.
Den här Sven-Åke Henriksson hade ju då på slutet av 70-talet pratat med en gammal flottare som heter Flottar-Ecke. Och då hade han sagt att det här påminner mycket om så som det måste varit förr i tiden ändå. De hade ju sådana här hakar, flotthakar. De var ju likadana som förr. Så han tänkte att det var inte så mycket som hade ändrats. Då protesterade jag, gamle flottareke kan jag säga. Och så sa han så här. Gosse, inte ska du tro att flottningen är detsamma nu som förr bara för att haken är lika. Då skulle du ha varit med då jag var ung. Det var lite vatten, mycket grov timmer, inget sova och mycket jävla anamma. När jag började flotta någon gång i början av 30-talet fick ynglingar arbeta upp till 16 timmar om dygnet. När det jävlades fick vi hålla på i ett par dygn i sträck. Motorbåtar fanns inte utan det var att slita som en galärslav på spelflotten när timmet skulle dras över sjöarna. Redan som barn började arbetet som flaggvakt i ån i närheten av där vi bodde. Jag skulle signalera med stoppflaggan när det blev brötbildning. Sedan dröjde det inte många år förrän jag var flottare på riktigt. Det var tider det. Då stockarna inte var barkade, för att inte tala om storleken på stockarna. Dagens timme är ju bara tändstickor i jämförelse. Och inte fanns det några bostäder, utan det var att ligga ute under bar himmel. Vi jobbade på ackord och hårt var det. Ramlade man i och blötte sig så inte bytte man kläder, för något ombyte fanns inte. Och blöt blev man, för gummistövlar var en lyxvara. Och vi vadade ibland med vatten upp till midjan. Kläderna fick vi torka på kroppen så gott det nu gick. Maten som man hade med sig var inte värd namnet ens i slutet på veckan. Men det var inte så jäkla noga. För huvudsaken var att man inte svalt. Jag var glad att jag hade ett jobb.
Det är som de här gubbarna i Monty Python-sketchen när de börjar skryta om vem som hade det tuffast som barn. Jag fick stiga upp 3 timmar före jag gick och la mig.
Right. I had to get up in the morning at 10 o'clock at night, half an hour before I went to bed. Eat a lump of coal poison, work 29 hours a day down mill and pay mill owner for permission to come to work. And when we got home, our dad would kill us and dance about in our grave singing hallelujah.
Det här med att du kör Monty Python-referenser i avsnitt efter avsnitt.
Ja, det är nytt.
Det är senaste kan man säga i den här podden.
Ja, men Ecke... Han, det var ord och inga visor hos Ecke.
Ja.
Det var intressant det där du sa om de här visorna. Lars-Erik Edlund, som är en annan historiker, han har sammanställt några av de här visorna. Och mycket handlar om att man driver med chefen, med inspektorn, att det minns han, det är bara pengar de är ute efter. Men ganska många av dem är också vackra och vemodiga, för det handlar om hur nära yrket kan vara döden. Det doftar av blommor i grönskande skog, och fåglarna bygger i träd sina bon. Och vattnet det brusar och snön smälter bort. Men människans liv blir ju stundom så kort. Eller en visa jag nu sjunga vill, om ni vill lyssna till. Den handlar om en yngling som sitt liv förlora fick ut i den kända Vindelälv där mången drunknat har. Där även han fann graven i unga dagar.
Mm.
Det är fint. Men också lite obehagligt, för man påminns om vad det där var egentligen.
Ja, jag tänkte, vi lär väl komma in lite på kulturen här nu kring det här som sagt. Och romantiseringen.
Mm.
Flottarlivet har ju framställts på ett väldigt romantiserat sätt. Man tänker sig en stilig karl i slokhatt som får en massa flickor längs älvarna här på fall.
Just det, som var ung en gång för länge sedan.
Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg.
Alla flickor var som vaxet i min famn. I alla byar, alla gårdar hade jag en liten vän. Ja. Ifrån någon ort till någon annan ort. Till Snoddas.
Ja.
I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås till Skiljet ner vid berg.
Hade vi, hade jag. Ja, den kan man ju i alla fall. Nej, men den är ju fascinerande. Och andra sidan så var det ju ganska mycket som hade föregått Snoddas.
Mm.
Och det fanns ju förstås, alltså om man säger så här, ingen, vad heter det, ingen rök utan eld.
Nej.
Utan det var ju många som tyckte att det var häftigt när de här flottalagen kom ifrån bybefolkningen runt omkring.
Mm.
Och så gick man ner och tittade på det där. Kanske hade man hade tur fick man åka med båten där. Det var många par som bildades på det här sättet ju. Och sen så de här flottarna hyrdes ju in i olika bondgårdar och så med, för övernattning emellanåt. Och då kunde det också på något magiskt sätt uppstå parbildning.
Ja, som magi.
Men apropå kvinnor i flottning så var det väldigt ovanligt med att kvinnor var flottare.
Ja, de var kokerskor tänker jag.
Ja, det var mycket mer sånt ja. Och flaggposter som sagt. Även det var ju både pojkar och flickor som var under 16 års ålder fick hålla på med sånt och stå och vifta med flaggor.
Mm.
Men sen har vi prickarjäntor.
Okej.
Okay. Mellan 1870-talet och fram till 1914 så var det ju en tjej som satt i en koja och prickade av märken på stockar som någon ropade in och sa att bara, nu är det här märket och nu är det här. Så fick man hålla räkningen då på hur många stockar och vilket bolag det tillhörde och så.
Mm.
Och det här skiljesystemet förändrades ju sen och de här prickarjäntorna ersattes med män då som fick mycket mer betalt visserligen. Men sen kom det tillbaka på 1960-talet och de kallas ju då för tornsvalor. Och de anställdes då för registreringen skull igen. Och då var det bara kvinnor som anställdes faktiskt eftersom det var tydligen inga män som klarade av testerna. Och då gick det ut på att timmet rullade fram på såna här rullband. Och så skulle man då, var det två stycken som stod vid ett bord och så skulle man kontrollera färgmärkningen. För då hade man gått över från att ha ett huggmärke i stocken till att ha färgmärkning istället. Det var ju mer modernt då,
ja.
På 60-talet. Och sen även symboler för att reda ut vilken stock tillhör vilket bolag. Och där kunde de här tornsvalerna som de kallades registrera 40 stockar i minuten tydligen. Där gick det undan. Och sen vidare till olika bolags industrier. De kallades tornsvaler eftersom vissa av dem satt i torn för att övervaka den här registreringen.
Mm, okej.
Okay. Men det var det. Om vi återgår till det här med populärkulturen. Flottan ska ju visa sitt mod genom att åka på en stock ut för forsarna. Det är ju det som är tuffa.
Mm.
Och då har vi sången om den eldröda blomman som är en roman från 1905.
Vem har skrivit den?
Johannes Linnakoski.
Okay.
Vilket är en pseudonym visserligen. För han hette Vittorio Peltonen egentligen.
Mm.
Det handlar om flottaren Olof som verkar ha hållit utkik väldigt noga efter stockar som han kunde åka på, snarare än något annat, för att imponera på brudarna. Han blev ju, den här Olof, den karaktären blev ju någon form av sinnebild hos svenskarna för vad en flottare är. Och den eldöda blomman filmatiserades också 3 gånger.
Oj.
Sista gången 1956 med ingen mindre än Jarl Kulle i huvudrollen.
Typisk flottare stämning över Jarl Kulle.
Ja. Och i en bok så finns det ett samtal återgivet då mellan två flottare som hade sett den här filmen.
Ja.
Och så frågar man dem då om de känner igen sig själva. Och då tänkte jag att vi kunde återge vad de säger efter att de har sett den här filmen. Men jag tänkte faktiskt att det är bättre att du gör det eftersom du kan den här dialekten. Som det förmodligen, jag skulle kunna försöka med det här.
Då får en fråga av intervjuaren. Känner ni igen er själva? Och han svarar. Inte var det någon konst att åka på en grov stock utför strömmint. Men inte hade vi tid med sånt när vi flottade inte. Och sen en annan som faller in i samtalet. Och inte såg då jag några unga fläckar som stod på land och vickade på skärten inte. Det är bara ljug hela filmen.
Ja, men sen så får han väl frågan om det ändå inte fanns något speciellt med flottningen ändå.
Jo visst fan. Det var just de nättra och ljummet och göken gocka och hägge blomma och vuxnaälven var fullt och timmer. Gosse vad fint det var. Så in i helvete fint.
Ja. Så det var både och.
Mm. Jag vet inte riktigt vad det är. Det här är ju, måste ju vara någonstans i gränstrakten mot Finland. Det är riktigt bekvämt med det. Men intressant samtal. Och nej, men det var ju något speciellt också. Sverker Sörlin, han pratade med en 55-årig kronotorpare från Dorotea. Som sa så här. Man lovade sig själv att aldrig mer gå in i flottningen. Men när det blev vår så nog fan var man med igen. Det var som att något väcktes igen. Det började tina och droppa från träden.
Nu är det dags att flotta här.
Ja, nej, men om man skulle flotta...
Ja, det är ju sällan som ryggbesvär och reumatism kommer på tal i såna här sånger. Nej. Och romantiserade romaner och grejer. Det är mycket elände som inte kommer fram. Folk är svettiga och det är sot och gyttiga älvstränder. Det är inte det man sjunger om direkt. Det fanns ju många flottare som hade en väldigt färgstark personlighet, och det är därifrån det här begreppet, men den här benämningen flottare med färg kommer, som Snoddas sen kommer sjunga om. Och vem är Snoddas då? För den här romantiseringen kulminerar, kan man väl säga, på 40- och 50-talet.
Snoddas var bandyspelare.
Ja.
Snabbast i Sverige på att åka baklänges.
Bana.
Ja, påstås.
Ja, det är mycket som påstås i och för sig.
Han breakade i hyllans hörna, vet
ja.
Jag.
Just det, han...
Inte superduktig på att sjunga. Så här, look who's talking, jag vet. Men...
Hans pappa sålde strömming och kondomer. Och kallades då för Gummikalle.
Okay.
Och då blev grabben kallad för Gummisnodden.
Ja.
Och sen blev det där för långt då, så då kallade man bara för Snoddas.
Ja.
Och där har vi artistnamnet. Nej, men det var en bandymatch mellan Hammarby och Bollnäs som han spelade i. Den 26 januari 1952. Och då var det ett sånt här direktsänt radioprogram. Det var ju radio han bäckade väl. Och då var ju Snoddas och hans kompisar i publiken. Och fick då chansen att framföra en sång. Om det, det var ju sagt att de skulle få göra det om det blev tid över. Och det blev tid över. Och då sjöng han den här tillsammans med de andra. Men framförallt han då. Och sen i den här intervjun efteråt också så blev han ju... alla följer som vax, apropå det.
Som furor, ja, är väl mer rimligt när vi har pratat om virke.
Ja, men jag tänkte på det här i...
Ja, vax ut i famn, okej.
Så han blev väldigt folkkär och nästan en legend på bara några dagar. För på måndagen, ja då var det ju dags, alltså det här var på lördagen, och på måndagen så spelades ju den första skivan in som började säljas i slutet på veckan redan. Ja. 300 000 exemplar.
Här gäller det att smida medan hjärnet varmt.
Ja, det var precis så hans agent tänkte. Han var helt på gröten, lär man säga. Och såg möjligheterna här. Han målade upp Snoddas som en flottare väldigt effektivt. Det var bara att han kunde inte flotta.
Nej.
För fem år. Han kunde inte skådespela heller. För den filmen som man började spela in, den här som fick heta då Flottare med färg på hösten, är ju inte Snoddas med och skådespela i mer än att han sjunger lite då. För han var ju kass på... På skådespeleriet.
Ja.
Men det är ändå intressant. Och,
det säger ju väldigt mycket om det Sverige. Kanske är det väl så fortfarande att märkliga typer kan bli superpopulära. Men det är svårt att se vad som lockar så mycket med Snoddas. Det är töntigt. Det måste vara töntigt redan då. Vi kan ha varit Europas töntigaste land.
Jag ska döma, jag ska älska, jag ska sjunga det jag vill. Ja, man får vara tönt, ja. Men det är lite... Man får väl ändå förstå att det här är ju före Beatles, om man säger så.
Inte så långt före Beatles.
Nej, okej, det kanske är lite halvtöntigt.
Jag har dansat över forsarna med älvor och marron, medan daggen gått till ro på ängens gräs.
Du ställde mig en fråga i början om jag var ledsen över att flottningen inte pågick. Jag kanske är ledsen över att det inte görs popmusik om flottning längre. Det hade varit intressant att höra hur Håkan Hellström skulle närma sig flottarkärlek. Men från 50-talet, som du sa, så lades flottningen ner. På 70-talet var det i princip ingen aktör som på riktigt höll på med det. Och det som jag läste, att det var faktiskt inte primärt att... Det hade faktiskt inte primärt att göra med att det inte fanns någon ekonomi i det. Utan det var ju snarare att vattenkraften ville avveckla. Satsningar på timmerbilar krävde stora mängder att man skulle leverera stora mängder virke för att det ska finnas ekonomi i det. Och staten hjälpte till genom att ge jättestora bidrag till de här skogsbilsvägsbyggena. Men inte i samma motsvarighet sköt man till pengar till flottningen. Men det som verkligen tar koll på flottningen är urbaniseringen. Att på 50-talet så försvinner alla småbruken. Och det var de platserna från vilket flottarna hade rekryterats. Sverker Selin skriver, det kan förefalla av ringa betydelse. Men ett faktum är att brist på arbetskraft, särskilt på erfara flottare, hade varit ett stort problem under de senaste decennierna. Det här skrev han 1980 då. För småbrukaren var flottningen en naturlig del i årsrytmen. Den nyblivna industriarbetaren i centralorten kan inte lämna sin arbetsplats. Men det har ju mycket att göra med vattenkraftverken helt enkelt. Att elektriciteten kräver att man ska kräma ur så mycket ström som möjligt ur de stora älvarna.
Innan vi går vidare till vattenkraften här så vill jag säga någonting om olyckor.
Mm.
Alltså, antalet olyckor var ju egentligen färre än i skogsarbetet, men när de väl hände så var de ju allvarligare.
Mm.
Och som vi sa innan så vanligaste dödsorsaken var ju förstås drunkning. Och de flesta kunde inte ens simma, ska vi komma ihåg. Mm. För simkunnigheten var ganska låg i inlandet förr i tiden. Och på 50-talet när den här flytvästen kom, då tyckte man att den var lite barnslig.
Ja.
Det där behöver man inte hålla på med. Man hade en flytväst med i båten ifall det skulle komma ut någon irriterande chef och kontrollera det där. För det fanns ju ändå lag på det och så. Men man hade inte så ofta på sig egentligen.
Vad dålig simundervisning det var alltså. Mina far och morföräldrar kunde ju inte heller simma. Någon av dem kanske kunde. Men de flesta av gamlingarna kunde inte simma. De hade inte fått lära sig.
Och om man håller på med sånt här så är det ganska relevant.
Mm.
Den värsta olyckan är ju den så kallade Ormsjöolyckan. 12 maj 1936, klockan är 5 på morgonen i Ormbäcken i Dorotea kommun. Då är ett flottningslag som har blivit färdiga med den här bäckflottningen. Och sen är det tradition för att man ska då ge signal om att man är klar och så skjuter man salut med dynamit, bränner av en sån, pang! Så att folk där hemma ska veta att nu kommer de snart hem igen. Och då är det en del som sätter iväg i egna roddbåtar. Men 23 man från det här arbetslaget sätter sig i en motorbåt som egentligen bara är gjord för 15 personer. Relingen ligger väldigt nära vattenytan och det är fortfarande is som ligger här på. När man gör en hastig väjning för ett isflak så kommer det in vatten över relingen och båten börjar sjunka jättesnabbt. Och alla åker ner i det här iskalla vattnet och de har tunga kläder på sig. Och som sagt, flera av dem kan ju inte simma och de hugger tag i varann i panik och drar ner varann. Och några lyckas simma in till en holme som ligger i närheten. Och de andra som då har åkt i förväg i sina egna roddbåtar, de hör ju de här ropen och skriken och kommer tillbaka. Men det dör ju en halvtimme och då är det många som redan är färdiga så att säga.
Ja.
Albert Lindman var en av dem som var med och han har sagt så här efteråt. Jag tog några simtag och fick tag i några ryggsäckar på vilka jag kände att jag kunde hålla mig uppe. Något senare fick jag också fatt på en tredje flytande ryggsäck som jag högg tag i. Säckarna hade god bärförmåga. Runt omkring mig kämpade mina kamrater för sina liv. De ropade högt på hjälp och även jag skrek. En del försökte simmande ta sig fram till en isbarriär i närheten. Men isen var för svag och gav inte ett ordentligt fäste för händerna. En efter en såg jag mina kamrater försvinna i djupet. Det var fruktansvärt. Själv var jag ur stånd att lämna någon hjälp. Var och en kämpade sin kamp för livet i det iskalla vattnet. Och det var 14 yngre herrar som drunknade här. Och hemma i byarna så var det 9 fruar som blev änkor. Och 21 barn blev av med sina papper och sådär.
Ja, vilka hemska minnen att leva med.
Ja, och det här skapar ju förstås förfäran i hela landet. Och man startar en riksinsamling till de anhöriga och så.
Ja.
På begravningen kom 4000 personer från hela trakten och de här 14 begravdes i en gemensam grav i Dorotea kyrka och på gravstenen så står det kamrater i livet, kamrater i döden.
Ja.
Så det kunde ju hända olyckor, det här är den mest dramatiska. Ja.
Mm. Vi ska knyta ihop säcken med bara säga någonting om, för min tanke är att älven funkar som symbol för 3 faser av svensk historia. Den förindustriella, när den är motorväg för kultur och civilisation. Den industriella, som vi mycket noggrant har redogjort för nu. Men sen också den tredje fasen när man inte bara, när man börjar ifrågasätta nyttan, att det finns andra värden i till exempel rinnande vatten än bara det ekonomiska. Man byggde ut från egentligen tidigt 1900-tal. 1909 så bildas Trollhätte kanal och vattenverk. Men på mitten av 1900-talet är den riktiga utbyggnaden av vattenkraften. Under andra världskriget uppstod ett behov av nationell energi i Sverige. Bara att man liksom alla skulle ha gott humör och bjuda till sin energi, utan faktisk energi också.
Just, ja.
Men på 60-talet, som vi har pratat många gånger om i podden, så har vi en miljörörelse som har vaknat. Och Evert Taube är förbannad 1967.
Nu är han arg.
Han är riktigt arg, och då skriver han till Tage Erlander. Jag läser och sen säger jag vad det rör. Om detta får ske, då ska djävulen och icke jag vara svensk. Då flyr jag från detta land för att aldrig hit återkomma, vare sig levande eller död. Och det är inte i vredesmod, men i djupaste sorg över att Sverige, som jag älskat och besjungit och som ännu i min ungdom var en uppenbarelse av kristallklara floder, kristallklara brusande vattenfall, kristallklara sjöar och kristallklara kusthav. Och så fortsätter han så.
Mm.
Han är arg över den planerade utbyggnaden av Vindelälven.
Ja, det lämnar ju utan överdrift kunde konstatera att han var ganska upprörd här.
Ja.
Han och djävulen ska dö härifrån.
Ja, precis. Och han är inte arg, han är ledsen. Just Vindelälven blir en stridsfråga som faktiskt påverkar de här politikerna påtagligt. Man kommer vinna det. 1970 kommer Olof Palme ge besked om att älven ska få forsa vidare.
Vindelälven är ju, kan man väl säga, ett biflöde till Umeälven. För den som inte är
det. Nej, jag ska inte kalla det ett biflöde. Det är en skogsälv i sig själv. En av våra...
Men den rinner ju ut i Umeälven.
Jo, den har en gemensam mynning i Umeälven. Några mil fram till kusten. Men den rinner ju från inlandet. Och skogsälvarna är ju fascinerande eftersom de inte har kontakt med fjällvärlden. Utan de får allt sitt vatten från regn.
Mm.
Och så. Umeälven är ju fantastisk.
Ja, det är en nationalälv också.
Fem av fem.
Som jag vet.
Mm. I den sista delen av Tage Erlanders biografi, den som heter 1960-talet, då har han ett kapitel om miljön. Och den fråga som behandlas mest är just älvarna. Han säger så här i sitt samtal med Arvid Lagerkrantz. Både Vattenfallsverket och regeringen hade länge och hårt kritiserats för att inte vattenkraften byggts ut tillräckligt snabbt för att möta den expanderande industrins elbehov. Det är ganska typisk socialdemokratisk inställning. Att det är snarare det man är van att...
Mm.
Eller man vill vara industrin till lags så att exporten ska funka. Men nu händer någonting annat. Och då får han den här frågan. Var det ett särskilt problem för ett arbetarparti som byggde just på industriarbetare att ta hänsyn till de här kraven, de nya miljökraven? Att man kan inte bara bygga ut älvarna och kräma så mycket energi som möjligt. Precis! För oss var ju sysselsättningen en helig sak. Och nu började många kräva att man skulle tillmäta miljön och skyddet för naturen ett ännu större värde. Du kanske kommer ihåg en mycket bitter och uppslitande strid där partiet inte lyckades ena sig. Det gällde Vindelälvens utbyggnad. Där hade man själva konfliktsituationen i ett nötskal. Var det viktigare att bereda arbetstillfällen åt ett stort antal arbetare för att producera en nyttighet som vi behövde just för produktionstillväxten, än att ta hänsyn till den miljön som fanns i Västerbotten och Lappland omkring Vindelälven? Det blev en mycket hård strid som slutade med att Vindelälven räddades. Inte minst tack vare Nancy Erikssons kraftfulla insatser. Och hon var då en riksdagsledamot som mycket starkt motsatte sig partiet.
Det var väl ett samhälle som enligt de här beräkningarna skulle ligga 38 meter under vattenytan också.
Ja, det är Adolfström uppe vid Arjeplog.
Ja, de kände att de inte... sannolikt skulle utveckla jävla under de kommande åren, så de ville inte vara med på det här.
Nej, men i tidigare utbyggnader av olika dammar och vattenkraftverk längs med Torneälv och Luleälv och så, då hade inte det varit något problem. Då hade man drängt samhällen.
Ja, just det.
Men det gick inte längre.
Nej, det verkar som att många motsatte sig det här.
Ja.
Och vad jag förstår så man hade ju kunnat från deras håll då gå till FN och säga att så här får inte svenska regeringen göra. Mm. Och det var väl det kanske som Palme då, som var statsminister när man tog beslutet, var lite rädd för.
Ja. Man la ju stora markområden under vatten. Gårdar och hela byar har fått flyttats. Jakten och fisket har försämrats. Samerna har fått stora problem med renflyttningen. Och så här stora ledningsgator skär genom naturen. Det är svårt det där. Det är två stycken genuina intressen som står mot varandra.
Mm.
Men älven återigen i mitten.
Alltså den lag som fortfarande gäller när det handlar om det här, det är vattenlagen från 1918.
Ja.
Och det var ju snart 100 år sedan då. Så en del kanske tycker att man borde förnya den smula. Men faktum är ju att man ibland går ännu längre tillbaka.
Precis, det här är fascinerande.
Och alltså, dagens jurister sitter och rotar i privilegiebrev från 1600- och 1700-talet.
Ja, någon har fått rätt att anlägga en kvarn.
Ja, och man kommer in i rättssalar med tavlor för att visa att titta, här har vi byggt, vi har varit här ända sedan de 200 år tillbaka.
Ja.
Och vi har rätt att vara kvar här. Det här är ju nästan, det är parodi på saker och ting. Att vi inte har en modernare lag kring det här är märkligt, tycker jag.
Ja, det håller med. Det är jättekonstigt.
Det här får mig att tänka på gamla roliga lagar, inte minst från USA. I West Virginia så finns ett förbud mot glasstruta i bakfickan på söndagar. Man får inte heller i North Carolina plöja bomullsfält med hjälp av en elefant. Och i Alaska visste att man inte får väcka en sovande björn för att ta kort på en.
Nej, det visste jag inte.
Det är ju såna här grejer som jag... det är ju... Man baxnar ju när man hör det. Och i Iowa så får man inte ta betalt om man är pianist med en hand bara.
Det påminner ju om varandra, men det får ju, får man säga, större effekt på omvärlden, eller på vår närmiljö, de här tolkningarna av gamla 1600-tals privilegiebrev.
Än de här lagarna.
Än att fota sovande björnar.
Ja, jo, det får man ju säga att de här är ju, de är ju i bruk så att säga mer än vad de här lagarna förmodligen är. Men de är ungefär lika moderna.
Det kanske inte är naturligt vad som är skillnaden mellan en utbyggd och en inte utbyggd älv. Alltså en vanlig älv har ju forsar och den är lite oberäknelig, den kan svämma och den är otroligt vacker och det finns det här härliga fisket och så. Men i utbyggda älvar har man magasin som ligger på rad. Så har man dammar och de är ju hårt präglade, alltså hårt tyglade snarare. Det är någonting helt, helt annat.
Det är mycket fisk som är beroende av att vattnet just strömmar.
Mm.
Och så himla mycket trappor för fisken att hoppa fram i finns ju egentligen inte.
Nej, men jag tror regioner kring Vindelälven eller kring Piteälven, som också var en sån älv man kämpade för att bespara. Jag tror att de bygderna, det är mycket roligare att vara där eftersom älvarna förblev outbyggda.
Mm.
Det har att göra med att de älvarna var inte lika vinstgivande som till exempel Torneälven heller. Men. Och det, alltså det jag menar, eller det vi menar, jag vet inte, att man ska inte ta bort vattenkraften eller att vattenkraften är fel. Den är underbar på många sätt. Men det är, ja, men, det är två stycken genuina och riktiga intressen som står mot varandra, tänker jag. Och det gör det till en jättesvår fråga.
Ja, onekligen.
Ja. Sen kan man vara Norrlands patriot och vara förbannad över att de här kommunerna som har all vattenkraft, att de intäkterna skattas statligt och inte på plats. Men den har jag tagit tidigare, så att den kan vi bara släppa, så får du runda av avsnittet.
Åh, vi är inga ockrare, vi kräver bara att få hederlig betalning för alla kilowatt som strömmar ut ur länet. Jag tänker efter själv, ifrån Porjus och Porsche och varenda fors i hela Luleälv. Och länge har vi väntat, men har jag fått mitt att nu så får du lov att ta.
Okej, då ska jag ta och tacka så mycket för att ni har lyssnat på detta älviga avsnitt.
Ja.
Nej, jag fick inte till något den här gången. Men ni ska ha en bra vecka och så kommer vi att höras nästa vecka igen. Och under tiden så kan ni titta på
trailern till King Arthur, Legend of the Sword på vår Facebook-sida. Eller bara gå in på SFBio och boka biljetter. Hej då!
Ja. Hej då!
Ifrån Rännäsets forsar hör flottarna sång. Det är dånande skratt under svajehatt ute sommarna. Och det skummar och det sjuder i virvlande språng. Det är spelande låt ut i vattenstråt i var flotta båt. Hej och hårdossar blå, nu ska storbråten gå. Hör det knakar i stockarna grå. Om igen, hej och hå, nu ska storbråten gå. För det är rediga tag i flotta.